Min tid i Sverige har präglat mycket min syn på hälsa på ett sätt som inte hade gjort om jag växte upp i Afghanistan.
Jag ser väldigt mycket runt omkring mig väldigt, väldigt många ensamma personer överallt. Och den delen av svenskheten skulle jag inte vilja se.
Det behövs sådana som mig och Hanif som inte köper skitsnacket.
Välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är läkare, psykiater och författare. Idag ska vi prata om invandring, integration och hälsa. Under pandemin blev det uppenbart att risken att bli allvarligt sjuk eller döv var mycket större om man bodde i Rinkeby än om man bodde i Danderyd. Det ena är en förort till Stockholm med många invandrare och låga inkomster. Det andra är också en förort till Stockholm men med få invandrare och höga inkomster. Den skillnaden som tydliggjordes under pandemin är synlig även i vanliga fall. I många invandrarområden är tandhälsan sämre, medellivslängden kortare och övervikt och stillasittande mer utbrett. Går det här att göra någonting åt? För att diskutera det har vi bjudit in två poliser som båda är verksamma i Stockholms... Ja, det är inte riktigt sant. En före detta polis och en polis. Och åtminstone den ena av er är ju verksam i Stockholms mest invandrartäta områden. Och ni är inte vilka poliser eller före detta poliser som helst. Ni är båda invandrare från Afghanistan och från Iran. Välkommen hit, Mustafa Panshiri. Du är... Var, ska vi säga, en av Sveriges ytterst få poliser som är afghanskt ursprung. Du kom inte hit som ensamkommande.
Nej, så jag kom hit som 11 år.
Du kom hit som 11 år med familjen.
Med familj, ja.
Just det. Och Hanif Azizi, du kom hit som 11-åring och du är uppvuxen på en militärbas.
Mm, jag kom hit när jag var runt 9 år och jag är uppväxt ute på en militärbas, ja.
Ja. Hur är det att komma som ensamkommande?
Det var väldigt ensamt.
Det var mycket ensamt. Jag kan tänka mig, jag tror inte så många kan tänka sig det, att det faktiskt är väldigt ensamt.
Ja, vad kan man mer säga? Ja, det var faktiskt ensamt.
Det är bra att du kan skratta åt det.
Ja, man måste ju kunna, så här, man måste ju kunna emellanåt ha roligt också.
Är det sant?
Och framförallt åt saker och ting som är tragiskt måste man ju med tiden kunna, det är hälsosamt att skratta, eller hur David?
Absolut, ja. Det är fantastiskt. Vi får ha ett program om det, hur hälsosamt det är att skratta. Hade vi inte det förresten? Ja, det hade vi, ja. Ja, just det. Med ståuppkomiker hade vi, just det.
Men var det då?
Det var Fredrik Andersson och
ja.
Tobias Persson.
Fredrik Andersson är grym.
Ja, han var med i podd. Ni har en podd ihop också. Den sista, ni är inte ensamma om det. Ni är 5 stycken som har en podd.
Just det. Och då hade vi Fredrik Andersson som gäst där.
Ja, det hade ni.
Och dig också.
Och jag har också varit där.
Det är klart.
Ja, precis.
Det ska sägas, det var en väldigt uppskattad avsnitt.
Det är med Fredrik Andersson.
Nej, den med dig.
Så det är tips för våra lyssnare, så ni får lyssna på det. Mm. Och de andra avsnitten. Den sista måltiden.
Mm. Sista måltiden.
Eller sista måltiden heter det bara, just det. Okej, men ni, förutom poliser och före detta poliser som ni är, varför är det så viktigt att säga att du är före detta polis? Är man inte alltid polis?
Jo, alltså man har ju en polisidentitet alltid i grunden, men jag vill säga att jag är för detta polis, just för att det inte ska bli några konstigheter kring vad jag gör idag. Och om jag säger någonting offentligt så vill jag inte att myndigheten ska få skit för
att du säger du är meter.
Ja, men precis.
Okay. Men du jobbar egentligen idag och det är därför du inte jobbar som polis, för att du valde att jobba med att försöka integrera ensamkommande
unga afghaner,
ja, om de var ensamkommande eller inte kanske är oväsentligt, eller?
Ja, alltså jag har ju träffat nyanlända i all olika etniciteter och bakgrund de senaste åren. Så.
Men det är det du jobbar med och föreläser?
Heltid. Så jag föreläser främst för unga.
Mm. Mm. Och du, Hanif, har precis kommit ut med en bok som heter Förortssnuten. Du har ju synts överallt.
Tyvärr.
Efter det.
Det har inte gjort honom gott, kan jag säga.
Nej, han har blivit lite bobby.
Så lite så diva-identitet har han fått.
Fast jag tycker att jag har lugnat ner mig betydligt mycket mer nu.
Det är för att ingen bryr sig längre om boken.
det är så, första gången jag kom ut med en bok så var jag också lite divig. Och sen så till slut så insåg man att man får bara skit efter ett tag.
Jag tror att Mustafa provoceras mer bara för att jag har syns mer än vad han har syns. Jo, det är ingen som har blivit så kränkt.
Vet vad, jag är jätteglad för din skull.
Det har inte jag hört på nätet. Offentligt har du inte hyllat mig.
Det har jag visst. Jag är den enda i sista måltiden som faktiskt har läst halva boken. Och sågat den lite också.
Du tar alla tillfällen och sågar, och jag kommer såga din kommande bok.
Nej, det ska du göra.
Ja, just det, du kommer med en bok också, så
jag. Ja, i höst kommer jag ut med en bok som kommer heta Sju råd till Mustafa. Mm. Hur man blir, så blir du lagom svensk i världens mest extrema land.
Det måste du berätta, vad handlar det om?
Alltså jag har skrivit sju råd till mig själv som jag hade önskat att jag hade fått när jag var ny i Sverige. Så jag går igenom de här sju råden och det är liksom hur man blir integrerad i Sverige helt enkelt.
Och hur blir man? The fast version.
Nej, men bland annat är det ju, alltså jag har ju inte uppfunnit hjulet på nytt igen, utan det är ju behärska språket. Okej, varför måste man behärska svenska språket? Så förklarar jag varför, du vet, förortssvenskan, ja det är lite coolt, men det funkar inte med majoritetsbefolkningen, utan du måste kunna behärska majoritetssvenskan också. Gör lumpen är ett annat råd, så förklarar jag varför ett av de bästa integrationsåtgärderna man kan ta att göra lumpen, för då får man träffa människor från olika bakgrund, olika klasser.
Jättebra.
Där din identitet är helt oväsentlig, utan du är där för att utföra en uppgift. Mm. Jag vill inte säga de andra fem råden.
Byta bort ett namn. Har du, alltså att man ska ta bort ett namn.
Nej, alltså den här jäveln.
Alltså, nej, problemet med Mustafa är det att han påstår så, han ger råd som inte han själv följer.
Fast han har tagit bort ett namn.
Det har jag gjort. Så här,
lägger till ett namn.
Råden är lägg till ett namn, inte ta bort ett namn.
Har du lagt till ett namn?
Jag hette faktiskt Mohammed Mustafa Panshiri när jag kom till Sverige, och jag har tagit bort Mohammed.
Mm. Jag har inte lagt till något.
Jag har inte lagt till något, nej.
Jag har faktiskt lagt till ett namn. Ja. Ali. Jag vill ha ett mer muslimskt identitet.
Det tycker jag är jättebra. Det verkar som att ni har jättemånga fina råd. Men okej.
Okay. Bara en kontrollgrej, det där med lumpen, Mustafa. Har du gjort lumpen?
Jag har inte gjort lumpen.
Nej.
Men jag har ju gått polishögskolan, och det är det närmaste man kan komma.
Det är inte
komma.
Alls samma sak. I polishögskolan så lär de ut, alltså det handlar om förundersökning och utredning. Lumpen ute i fält.
Ja, okej. Okay.
Alltså, jag ser fram emot att bara dissekera din kommande bok. Okej, vi fortsätter.
Ser du hur producenterna...
Jag ser bara hur det skakas
där. Avbryta det här samtalet.
Men jag funderar på det här, för om man då blir mer svensk på det här sju råd till Mustafa, skulle det leda till att man tror ni det? Att det leder till att man klarar sig bättre i samhället, men leder till en bättre hälsa också, tror du?
Ja, det tror jag absolut. Alltså, det viktigaste, det är ju inte att man blir svensk, tror jag. Det viktigaste är att man identifierar sig med det svenska och allt vad det innebär då. Och jag tror att lär man känna majoritetsbefolkningen mer och mer, ju mer bör man också förstå de värderingar de har. Alltså, jag kan bara ta... Min flickvän som exempel, vars föräldrar är väldigt idrottsaktiva. Om jag jämför dem med mina föräldrar, så är mina föräldrar rätt stillastående. Och genom livet har jag haft den här kontakten. Alltså det har varit en genomgående tema när jag växte upp, att jag har sett svenskar som väldigt aktiva hela tiden.
Och din flickvän är etnisk svensk?
Hon är etnisk svensk. Mm. Och det har ju gjort att inför den här podden nu, så jag kom direkt från gymmet nu. För det har blivit liksom en del av mitt liv också. Något som inte är mina föräldrar. Jag har inte fått det från mina föräldrar.
Menar du på att du inte gymmade innan du träffade din flickvän?
Jo, det gjorde jag. Men jag menar att min tid i Sverige har präglat mycket min syn på hälsa. Mm. På ett sätt som inte hade gjort om jag växte upp i Afghanistan.
Mm. Hanif.
Ja, men jag funderar på att om det finns... Jag tror mycket på det Mustafa säger, men jag undrar ifall det finns... saker och ting som kan vara negativt också om man tänker sig på det sättet. Det vill säga ju mer svensk man blir. Jag tänker framförallt på ofrivillig ensamhet. Mm. Det vill ändå kopplas till hälsa.
Absolut, psykisk ohälsa i alla fall.
Och jag ser väldigt mycket runt omkring mig väldigt, väldigt många ensamma personer överallt. I ensamhushåll, många äldre personer som har jobbat hela sitt liv och är väldigt ensamma. Och den delen av svenskheten skulle jag inte vilja se.
För den ser du med den etniska svenska gruppen.
Ja.
Inte i förorten. För du jobbar huvudsakligen i förorten.
Ja. Och där är man inte ensam på så sätt. Då ingår man i en... Då tillhör man kollektivet. Medan när jag kommer hem till mig och ser mina grannar, så är det väldigt mycket många ensamma personer. Och det uppfattar inte jag som något som är hälsosamt på något sätt.
Nej. Vad skulle du säga?
Nej, det är lite paradoxalt för att man lever längre men man lever ensamt.
Ja, de blir också ensamkommande.
Ja, precis.
När de är ensamåkande så mot är döden. Ja. Mm. Ensamma. Nej, men det stod i en artikel i DN för några år sedan att utbildningsnivå spelar in för medellivslängden, och vävs den in med den geografiska jämförelsen så blir skillnaden mycket stor. Enligt Karolinska institutets folkhälsoakademi så skiljer det då 18 år mellan en lågutbildad person i Vårby och en högutbildad i Danderyd. 18 år i medellivslängd.
Det är helt absurt.
Ja, det låter faktiskt helt absurt. Inom då samma land så är det enorma skillnader. Men jag tänker så här, hur ska man tänka för att nå de många invandrare som då finns i förortsområden, framförallt kring de större städerna, när det gäller just de här hälsofrågorna? För ni träffar ju de här personerna. Liksom, är det någonting som fokuserar? Jag fattar att det inte är huvudjobb, men det måste ju ändå komma in.
Mm. Alltså, en sak som jag skulle säga ändå väldigt, väldigt uppenbart, det handlar ju om psykisk ohälsa. Och framförallt, liksom, som jag uppfattar det väldigt många gånger, när man har gått igenom en stor trauma, så tenderar man att behålla väldigt mycket av sina tankar för sig själv istället för att kunna be om hjälp. Att gå och kunna prata med någon, kunna söka hjälp för olika typer av trauman. Om man har till exempel förlorat sin syskon. Mm. Många av våra medborgare i vårt område mördas ju helt enkelt. Och då går ju familjen med stor trauma och söker kanske inte hjälp.
Och de har ingen att ventilera dem med, va?
Jag skulle säga att det finns möjligheter och man ges möjligheter, men man har liksom inte haft den, man har inte haft den färdigheten från början att kunna prata om sina tankar och känslor och sorg. Vilket jag tror, som jag ser som ett stort problem. Och om man skulle kunna koppla det till ett kulturellt, ja, men till viss del så skulle det kunna vara kulturellt eller etniskt, det vill säga att man inte pratar fullt ut om en sorg för att man behåller inombords.
Är det någon slags machokultur då? Är det huvudsakligen män eller gäller det båda könen? Eller?
Jag skulle säga generellt sett att det gäller båda och att man inte är van att prata om de här grejerna.
För jag har ju en uppfattning, jag jobbade ju 13 år på psykakuten som läkare. Och jag upplevde ju ofta, det kom ju människor från andra kulturer och deras sätt att uttrycka sorg såg helt annorlunda ut. Och det är ju inte en enhetlig grupp heller, för det är ju inte så att alla som kommer från andra länder hanterar sorg på samma sätt. Mm. Utan de har ju sina olika kulturella förtecken som är väldigt olika. Och framförallt skulle jag säga från Mellanöstern så fanns det ju någon tendens att män inte pratade så mycket om det, medan kvinnor var så här, alltså där man hade mer att det kom ut jättemycket, men liksom man kunde inte riktigt hantera, för det blev så en svensk, etnisk svensk som sörjer är ju mer av karaktären att man gråter lite stilla och så hulkar man, medan en kvinna från kanske Iran storgråter och samtidigt så, och där blir också någon slags sån här kommunikationsmiss. Mm. För att man i Sverige, om man gråter för mycket, så att säga, men det där blir, nu tar du lite lugnt nu får du lugna ner dig. Så att det finns ju någon kulturell kompetens man måste förstå att det här ser helt olika ut. Mm. Hänger du med på vad jag menar?
Jo, men jag förstår. Alltså, min mormor gick bort för några månader sedan och jag fick ett samtal från Afghanistan då, från min morbror. Och han var oerhört liksom kontrollerad när han hörde av sig. Nu har mormor gått bort. Vi försöker få tag på din mamma. Vi får inte tag på henne. Skulle du kunna ordna så att du ringer henne? Och så. Men när jag pratade med mina mostrar sen. Mm. Det gick ju inte att komma fram.
Nej, du kan inte prata överhuvudtaget.
Nej, det gick inte. Nej. Och min mamma bröt ihop. Så det finns en... en osynlig överenskommelse eller outtalad att männen kontroll, de tar hand om begravningen, det praktiska organiserar och kvinnorna får sitta och sörja i fred.
Just det.
Men också en slags, i och med att männen då, du vet, måste vara superkontrollerade, så finns det också en press på att kvinnor måste också sörja och gråta.
Åt männen.
Precis, nästan ja, så. Ja. Och om en kvinna, du vet, inte gråter tillräckligt, så är det som att hon kanske inte var så engagerad i den personens liv. Så det blir lite av en charad där kring.
Och det är det jag har försökt sätta fingret på. Om man då hamnar på psykakuten, så upplever personalen gärna att det här är på låtsas. Men det är ju inte på låtsas, det är bara att det är helt annorlunda kulturell kontext.
Just det. Det är på riktigt, utifrån den kontexten.
Exakt. Men det finns en sammanställning från Folkhälsomyndigheten 2019, och det är en del grejer som sticker ut, som till exempel det vi pratar om här, att självrapporterad psykisk ohälsa är generellt mycket vanligare bland utrikesfödda, ser man. Ensamkommande barn och ungdomar har i högre utsträckning fått psykiatrisk vård jämfört med andra unga som kommit till Sverige, och jämfört med inrikesfödda då också. Vissa infektionssjukdomar är mycket vanligare bland utlandsfödda personer, till exempel tuberkulos, HIV, hepatit B, det är kanske inte så konstigt. De flesta av dem smittades innan de kom till Sverige. Och utlandsfödda personer har sämre tandhälsa, men den är bättre bland personer som bott 5 år eller mer i Sverige än bland de som bott kortare tid. Det vill säga man får bättre tänder bara av att komma hit, och det är positivt.
Det är jätteintressant, och i frågan om man får det för att man får information, eller att man bara blir medveten.
Ja, och hur blir du medveten?
Via information.
Du måste ju få någon form av information. Eller är det här liksom riktad information, eller kommer det av att...
Precis, jo, men jag tänker var man hamnar, man ser... men bara det att det finns en fokus på hygien i samhället, och man märker av det, och så börjar man...
Men då är ju integrationen superviktig, för det här skulle bli ännu mycket tydligare om man lyckades med mycket bättre än vad vi gör idag.
Alltså, jag har ju tänkt mycket på hur det här, alltså det här är så basala frågor, typ du vet, munhygien, se till att du inte får hål i tänderna. Och jag håller ju på med den här filmen Lort Sverige tillsammans med Jens Ganman. Vi har hållit på med den ett tag, och covid har kommit i vägen, så Vi försöker bli klara med den. Men Lort Sverige var ju ursprungligen 1938 av Lubbe Nordström, som var journalist. Och han gav sig ut på jakt efter, alltså bokstavligen let efter lort i folkhemmet. Han tog med sig en präst och en läkare. Och så, du vet, han hittade trångboddhet och hygienmässigt. Det var ju väldigt vidrigt hur han rapporterade i radioinslag. Sveriges Radio hade ju liksom radioreportage om det här. Och han gjorde av sig med prästen under reportaget, så att prästen bidrar inte till någonting. Han hade bara med sig läkaren då. Och jag har ju tänkt på det här, men hur gick det till då under den här tiden?
Så du får göra det av med Jens Ganman, så åker vi vidare sen. Nej,
det är en jättebra idé. Ganman är ju prästen.
Ja, det är absolut. Han är överste präst. Han är till och med årets svensk. Det är liksom, mer präst kan du inte bli.
Han måste bort. Jag är helt med dig. Nej, men då du vet, när man läser på under den tiden, så 30-talet, med hur socialdemokratin, paret Alva och Gunnar Myrdal, alltså hur de moderniserade Sverige och faktiskt byggde hem folkhemmet, det var ju med ganska auktoritär hand och man kan säga översitteri. Men de pekade med handen och sa så här: borsta tänderna och ät tomater, annars får du hål i tänderna. Och de gick så långt att paret Alva och Gunnar Myrdal sa att om man inte följer det här, då får liksom staten komma och knacka på dörren med...
Och tvångssterilisera folk.
Ja, men typ polisen, att man blandade in dem. Så idag, ur ett integrationsaspekt, när man säger att inte det är lite för, du vet, klappa invandrare på huvudet, och man ska säga till dem att de ska borsta tänderna och ha koll på hål i tänderna och så, inte, fast vi har gjort det här.
Jag minns ju när jag var barn
på 30-talet.
Jag är inte riktigt så gammal men 70-talet. Och det, man hade så här flårtanter som hade, de kom ju, det var ju
just
liksom
det,
ett syfte.
Det kommer jag också ihåg.
Det här har ju funnits kvar.
Precis. Så jag menar att det här är ju inte främmande för svensk kultur. Jag tror att det som gör lite ont är att jag tror att man i Sverige tänker att men vi har ju kommit förbi det där. Nu är vi det där moderna landet. Vi behöver inte hålla på med de där auktoritära metoderna från 30-talet. Ja, fast nu har vi en grupp av människor i Sverige som kommer från länder där det liksom är 1800-talet i många aspekter. Mm. Och då kanske det, man får göra lite paret Alva Myrdal metoder igen. Alltså folkbilda människor återigen.
Mm. Och det ser vi inte mycket av, eller hur, vad skulle ni säga?
Jag har ärligt talat inte koll på hur exakt det ser ut, men jag vet att mödravården lägger enorma insatser och faktiskt utbildar människor, och det ger vissa effekter, men jag har faktiskt inte koll på siffror och så.
Men om man tittar, mödravården, för det var någonting som ni diskuterade tidigare, det här med information kring sexundervisning och sådana här saker. Hur ser det ut ifrån? Det kanske inte ni har koll på. Men...
I mitt område så finns det till exempel sådana här, vad heter det, som man går till när man går i skolan. Man kan gå på till gynekologen.
Ungdomsmottagning.
Mm. Och de är väldigt populära, men samtidigt så är det väldigt tabubelagt. Alltså sexualitet är otroligt tabubelagt. Men jag undrar ifall inte...
Alltså i förorter?
I förorter generellt sett.
Är det både bland killar och tjejer eller bland tjejer främst?
Det är väl tabubelagt generellt sett, men det är väl kanske extra mer tabubelagt bland tjejer, kan man säga.
Jag skulle säga att min fru jobbade ju som skolsköterska. Hon är utbildad skolsköterska. Hon jobbade på en skola med många från förorten, invandrare. Tätt område där det var, en av hennes uppgifter var ju då att informera om sex och samlevnad och sådana här saker som skolsköterska, och vad hon berättade när hon jobbade där var ju att det var oerhört låg kunskap kring hur man överhuvudtaget blev gravid, alltså det var på den nivån.
Ja, men det stämmer, alltså när jag träffade ensamkommande unga afghaner under 2015-16, en del visste ju inte vad en kondom var. Medans andra hade superkoll, beroende på, du vet, vilken del av Afghanistan man kommer ifrån, så spelar det stor roll.
Ja, självklart.
Så alltså, kunskapsnivån var väldigt varierande. Mm. Och därför är det så jäkla viktigt, för att när man ska gå ut med den informationen, att inte se dem som en grupp, utan man får se dem som individer. Och framföra informationen på ett sätt så att den som tar emot det inte tänker att, men tror du att jag är dum i huvudet? Mm. Det är klart, jag har borstat mina tänder hela mitt liv.
Vi hade ju den här polisen i sista måltiden, vad heter hon? Rissa. Som var med om det när hon skulle gå SFI och hamnade med en grupp analfabeter, fast hon själv var jätteväldutbildad.
Mm. Just det.
Så det är väl, men vi har ju en sån här tendens i Sverige att vi ska lösa alla problem kollektivt, för vi är väldigt rädda för att peka ut folk hit och dit. Så ser ni det som en problematisk strategi? Eller?
Jag tycker en ganska rolig strategi, eller rolig, men den är rätt paradoxal, för att man vill lösa det kollektivt för att man inte vill peka ut någon grupp. Man vill inte skapa dålig stämning, men man skapar ju dålig stämning av
Ja, precis. Och du har ju pekat ut, fast då har du pekat ut hela gruppen, fast du egentligen kunde ha pekat ut. Det är som de här kriminella personerna i förorten. Det landar ju på hela förorten, fast det är ett enskilda individer.
Det är som problemet, eller frågan om religiösa friskolor.
Just det.
Så pekar man ut alla friskolor.
Ja. Även de som är helt oproblematiska.
Ja, precis. Mm. Då går man, vi ska finansiera alla religiösa friskolor.
Ja, men det är för att man är rädd för att diskriminera.
Ja, exakt.
Så det är lika bra, ingen får det här. Om inte alla kan bli rika så kan alla bli fattiga.
Får jag berätta om en story? Det här är under 2016. Då var jag i jag vill inte nämna kommunen, men det var en kommun uppåt i landet. Det var jävligt kallt där. Så jag är där och föreläser, och jag har...
Härnösand.
Nej, det var det inte.
Luleå.
Nej.
Övertorna. Nej.
Nej. Och det är en förening som har bjudit dit mig.
Härnösand.
Nej. Och jag ska hålla en föreläsning för alla afghaner.
I Härnösand alltså.
Och kommunen kommer in och säger så här: kan inte du också hålla en föreläsning för alla andra nyanlända också i kommunen? Och då säger jag, ja, självklart, men då får vi köra två föreläsningar. Jag kör en för afghanerna, för jag kan deras språk, dari. Mm. Det blir bättre flyt om jag bara kör dem. Sen kör jag en till föreläsning med alla andra. Och då, ni kan ha tolkar där. Liksom. Det funkar jättebra. Jag har bra erfarenhet av det där. Och då säger de nej. Antingen får du köra för alla eller för ingen.
Mm. Ja, men det här är...
Och de sa det så stolt som att det här är rättvist. Antingen får alla eller så får ingen.
Och du slutade med att ingen fick?
Nej, ingen fick. Mm. Ingen av dem där fick. Så jag fick liksom åka hem. Jag satt här... Men
det här är ju faktiskt ett hinder, inte bara för... Det är ett jättehinder för integration, men det är också ett jättehinder för integrationen som i sin tur leder förmodligen till en mer jämlik hälsa. Så det här kollektiva sättet att hantera situationen motverkar verkligen sitt syfte.
Mm. Ja, men du har ju barn, eller hur?
Ja, några stycken.
Ja, jag vet. Men säg att ena barnet vill ha ett par jeans som hon verkligen, verkligen vill ha.
Mm.
Ja, och hon har verkligen sett fram emot det. Och så säger att du inte har råd. Och då säger nej, men du får inte, för att din syster får ju inte det heller. Vi har inte råd att köpa det henne, så då får ingen av er det.
That's the Swedish way.
Ja, eller säger man så här, men vet du vad? Du får det här, du får jeansen. Och till lilla systern säger man så här, det är inte din tur nu, men det kommer komma.
Mm.
Men då får inte din stora syster, då får du.
Men det här är ju som att svära i den svenska kyrkan och uppfostra på det sättet. Jag skrev i boken Hur barnen tog makten, så skrev jag om min brorsas svärmor som uppfostrade sina barn genom att hon hade tre barn. Och då gav hon två av barnen glass, så att de dels, och den tredje fick inget. Dels för att de skulle lära sig att livet är orättvist, och dels skulle de lära sig att bjuda den tredje.
Men livet är orättvist.
Det är jättebra. Men så kan man ju inte uppfostra i Sverige.
Fast är det inte egentligen så att vi är väldigt ängsliga, för att om vi pekar ut en grupp så tenderar man att uppfattas att det framstår som att man är rasister. Och det är egentligen en del av problemet.
Ja, och
man vill inte framstå som rasist.
Nej, och därför är det bättre att peka ut hela gruppen.
Exakt. Då blir det strukturell rasism istället.
Men det som är problemet också när man inte vill peka ut, det är ju framförallt de som är störst behov av hjälp eller vård. Mm. De går ju miste om det.
Ja.
Så egentligen så blir det ju väldigt paradoxalt, för det är ju de som är störst behov som är mest tacksamma. Och det är ju oftast inga problem att peka ut om man kan göra det med rätt underlag.
Ja.
Man säger ju inte att till exempel ni har dålig tandhälsa för att ni har en viss etnicitet, utan det baseras på någonting annat, till exempel vad ni äter för frukost eller vad fan som helst. Eller kunskapsnivå eller utbildningsnivå.
Ja, det är väl inte så himla lätt att ha bra tandhälsa när man kommer. Speciellt så visar ju också siffrorna att man har ett sämre tandhälsa när man kommer än när man har varit här ett tag. Man har också kommit från en miljö där det har varit förmodligen svårare att ha bra tandhälsa.
Det finns faktiskt bra exempel ändå som myndigheter håller på med som får bra positiva utfall. Det finns en, jag tror att det är en myndighet som heter VTI, står för Statens väg- och kommunikations transportforskningsinstitut heter det. Och de upptäckte för några år sedan att människor som kommer från Mellanöstern...
Förlåt, jag måste bara säga så här, förlåt. Alltså, jag lär mig en ny myndighet varenda program,
men
det är helt otroligt. Jag fortsätter.
Ja. De upptäckte för några år sedan att människor som kommer till Sverige från Nordafrika och Mellanöstern, att de tenderar att oftare hamna i trafikolyckor jämfört med infödda svenskar. Så de började forska i så här, okay, vad beror det här på? Och de kom fram till, det var rätt chockerande, tydligen så har man olika trafikkulturer i Mellanöstern jämfört med Sverige.
Alltså, ja,
det var jättemärkligt. Så det de gjorde då, myndigheten, det var att de började rikta information om trafiksäkerhet just mot de som kommer från Mellanöstern och Afrika, eller Nordafrika. Och det fick, du vet, ingen blev ju kränkt över det här. Och anledningen var ju att de var ju inte offer, de var ju inte brottsmisstänkta, eller vad säger man, förövare, utan de var ju offer. Alltså, de kunde ju också skadas i trafiken. Så, och helt okontroversiellt.
Men är inte det här det som du pratar om väldigt ofta, Mustafa, det här, de låga förväntningarnas rasism som liksom gör att man vågar inte peka ut en grupp, och därför så ställer man inga krav, och då kan man inte peka ut någon heller.
Jag tror det finns också statistik på vilka som försöker ta körkort. på olika språk, så visar det sig också att de som är arabisktalande tenderar oftast misslyckas. Med att ta
det är rasism som
jag har med, eller hur? Jag tar avstånd
för det. Det här är information som inte har gått ut. För man misstänker, man är orolig för att det ska uppfattas som rasistiskt. Men det finns
vad hittar du i vår fria tiders kommentarsfält?
Jag har säkra källor. Men det som
flashback.
Men där det handlar ofta också om att det finns underliggande orsaker varför det kan vara så. Till exempel att många personer som nyligen kommit hit vill snabbt komma in i arbete. För att snabbt komma in i arbete så vill man skaffa sig körkort, och då kanske man har lite bråttom och då misslyckas man. Så att om man bygger alltså om man kan komma med ordentliga argument varför saker och ting ser ut på ett visst sätt, så tror jag att vi kan rikta insatserna och där kan vi också få ett bättre resultat.
Så man kan egentligen säga att resultatet blir bättre, och det kommer förmodligen också minska den eventuella rasism som man är rädd för att skapa med det här, eftersom det finns vettiga, man kan förklara det här med, ja, som i det här fallet, ett helt rimligt argument. Ja, du har skitbråttom och du kör upp innan du egentligen är färdig för att köra upp.
Du är från Iran ju. Jag vet ju att i Iran, om du befinner dig in i en rondell, så måste du lämna företräde för den som ska in i rondellen.
Nej, det där hittar du bara på.
Fast i Frankrike så är det så.
I Frankrike, du blandar ihop Iran och Frankrike. Ja, det är jävligt rasistiskt.
Sak samma ungefär.
Exakt, Iran och Frankrike. Ni säger merci.
Ja, det har franska språket också.
Vilket skulle bevisa det hela. Ja.
Exakt. Alltså, det är bokstavligen krock. Kulturkrock.
Kulturkrock.
Ja, det får man nog säga. Men om man säger så här. Om man nu ska hjälpa människor att förändra sin livsstil då. Vad kommer först? Liksom? Kommer den här frågan först? Jag är ju av uppfattning att man ska försöka få folk i jobb så fort som möjligt. Eller utbildning, för det är det som kommer integrera i första hand. Och då kommer kanske det andra senare. Men just att... Ja, hur skulle man kunna tänka sig att integrera på hälsoområdet slash liksom vad,
alltså en sak
vad
som
är strategin?
Jag tänker en typ av strategi som jag tror att vi i Sverige oftast tänker att det här är rätt strategi, det är att utbilda till exempel i skolan, att man utbildar direkt elever. Det, alltså i diverse olika frågor. Det i sig är inte fel, men problemet så som jag uppfattar det är att många elever som kommer har liksom lever i dubbla identitet, att man har en viss identitet i skolan och sen en identitet hemma, lär sig massa saker och ting i skolan, men sen när man kommer hem så är det de reglerna som finns hemma som gäller. Till exempel liksom med borsta tänder eller något liknande. Jag tror att det är mycket smartare strategi att försöka involvera hela familjen. Så att man liksom utbildar en grupp tillsammans. Om man ska utbilda på något så här, göra insatser. Det tror jag skulle vara en mer effektiv sätt.
Men hur gör man det?
Ja, Mustafa, du som jobbar med integrationsfrågor.
Jag, alltså så här. Om jag fick bestämma, då hade jag gjort så här. Idag har vi
dragit in alla bidrag. Du får inte bidragen om du borstar tänderna.
Nej, alltså vet du vad? Det är
en bra idé.
Det är ingen dum idé.
Nej.
Och jag ska faktiskt vidareutveckla det till lite mer demokratisk variant. Nej, men kolla, idag har vi strax över en halv miljon människor som blir försörjda av de som liksom faktiskt jobbar och betalar skatt. Och den siffran kommer med åren att bara öka. Och ju mer den siffran ökar, ju mer kommer de som försörjer de människorna. De kommer säga att det här som det sticker lite i ögonen på oss. Och ett sätt är ju nu i framtiden skulle kunna vara att man säger så här, men vet du vad, om du ska kunna ha rätt till bostadsbidrag, barnbidrag, alltså försörjningsstöd, då får du gå de här utbildningarna till exempel. Du får hålla på med lite barnpassning på förskolan. Du får städa i parker. Alltså någon timma i veckan. Och då har du också rätt till försörjningsstöd. Istället för att man sitter hemma och...
Det är som mitt gamla förslag om sjukskrivning. Att man ska inte kunna vara 100% sjukskrivning. Man ska max kunna vara 98% sjukskriven. För då måste du gå till arbetsplatsen.
Just det,
och
snyggt.
Bara dricka en kopp kaffe.
Mm. Och då säger man, okej, okay, några timmar i veckan så gör man det här. Jag tror att det skulle också få de som faktiskt försörjer och betalar skatt. Okej, okay, du vet, de gör någonting i alla fall. Och, men för att det ska också fungera, till exempel att jobba, städa parker och gå utbildning och lära sig att borsta tänderna och äta tomater, att det ska i sin tur ledas av sådana som Hanif Azizis och sådana som jag, som kan människorna, förstår hur kulturen fungerar och kan peka med hela handen och säga att så här gör man, så här har vi gjort, och så här kan ni också göra, ni kan bli som oss. Men då får man följa den här vägen.
Ja, men ni ska bli som oss funkar ju inte i dagens väldigt segregerade samhälle.
Det håller jag med om. Okay.
Där du är värsta skällsord du kan komma med, att du är svenne.
Ja, men Hanif och jag har ju en fot i båda. Visst, vi kanske är lite superassimilerade, men vi har ju, jag har mina rötter i Afghanistan och Hanif har sina i Iran också. Och det gör ju att vi kan kommunicera på ett sätt.
Jo, men man behöver sådana som ni. Ja. Absolut.
Ja, men man behöver...
Ni kommer bli sådana här tandborstmänniskor som åker runt. Och...
Ja, alltså som... Alltså kolla, det här låter märkligt, men det är inte alls märkligt. Det behövs sådana som mig och Hanif som inte köper skitsnacket. Mm. Alltså,
men Mustafa, sitter inte du här och vill bara saluföra dina produkter och dina föreläsningar?
Jag har inga produkter att sälja. Det jag säger är att man med pragmatiska medel faktiskt kan få ett bra utfall, men då måste man också våga testa lite.
Men kan vi prata konkret? Alltså, jag undrar,
det där var konkret.
Jo, men vänta nu.
Jag tycker det var jättekonkret.
Jo, men alltså, när vi pratar om hälsa, vi pratar om väldigt generella termer. Jag tänker, kan vi konkretisera hälsan? Pratar vi om tandborstning, munhygien? Pratar vi om psykisk ohälsa?
För jag undrar, jag tror att det här finns ihop.
Allting.
Alltså, i viss mån tycker jag nog att man kan säga att psykisk ohälsa handlar ju mycket om, nu var du ju inne på att den inhemska eller etniska svenska gruppen har ju väldigt mycket ensamhetsproblematik. Men om vi bortser från det här så har du en massa trauman och grejer som hör ihop med segregation. Du har mycket kring infektionssjukdomar och tandhälsa har ju också med, ska vi säga, någon form av informationsbrist eller att man har en, alltså det går in i vart annat. Håller ni inte med om det?
Jo, men låt mig komma på.
Du kan inte ta ut det från vart annat riktigt.
Men om vi tittar på det här utifrån den här perspektivet, jag vet inte hur jag landar med mina tankar, men om jag till exempel blir sjuk nu eller behöver någon form av vård, ofta så går jag via företagshälsovården. Jag har ju tillgång till företagshälsovården, jag ringer ett samtal, jag kan få väldigt mycket hjälp. Om jag behöver hjälp med samtalsstöd, jag kan ringa till Avonova som är vår företagshälsovård och så vidare. Är de bra förresten, Avonova?
Jag vet faktiskt inte, Nej. Jag känner till dem så väl, vi har feel good.
Hur som helst, här har ju jag en massa möjligheter. Jag har kopplingar via arbetet, men om man inte ens har ett arbete att gå till, då är också, visst man kan gå till den offentliga vården och så här, men jag menar på att det är så jäkla smidigt när man har via företagshälsovården, och om fler skulle kunna komma till arbete så skulle också steget att kunna få vård vara snabbare också.
Och komma
också.
I arbete måste kunna språket.
Ja, förvisso, för det mesta.
Oftast.
Ja.
Men då är ju Mustafas förslag extremt bra, för att i den, ska vi säga, sättningen att du då inte har ett jobb, ja, om du har någon form av medborgarjobb som krävs för att du ska få socialbidrag eller någon ekonomisk bistånd.
Några timmar i veckan.
Så kommer du också integreras.
Exakt, där. Exakt.
Det är ju på något sätt en... För jag funderar på, ni är ju väldigt integrerade.
Hur kommer det
sig? Ja, det får man väl nog ändå säga.
Nej, alltså jag tror så
ni
här.
Ni kanske inte assimilerade, men ni integrerade.
Ja, nej, men jag tror, och Hanif skulle hålla med mig, att anledningen till att Hanif och jag är så integrerade vi är, det är att vi har haft en väldigt tydlig kontakt med majoritetskulturen under hela vår uppväxt. Och vi har varit omgivna av svenskar sen jag kom till Sverige.
Hur blev det så?
Vi hamnade i Nacka. Och Nacka är liksom en av Sveriges bättre kommuner. Och i min skola var svenska i majoritet. I mitt fotbollslag var svenska i majoritet. I mitt bostadsområde var svenska i majoritet. Det gjorde att jag hade en kontakt med majoritetskulturen.
För det här är min erfarenhet från när jag är uppvuxen i Lund. Och där är ju också en sån här plats där det svenska är i majoritet. Men vi hade ju en hel del invandrare.
Ja, det hade jag också.
inget som helst problem att integreras.
Nej.
Alla de som gick på gymnasiet och högstadiet som kom från andra länder integrerade idag totalt. Därför att de var inte för många. Det är som du och Jens Ganman när ni var
i Tokyo.
Tokyo i den här Det lilla landet. Fantastisk bok för lyssnarna som ni inte har läst än. Där du beskriver just den här mobiltelefonen i tunnelbanan. Du får berätta det.
Ja, alltså vår tes är ju att när vi så här i Tokyo får du inte prata i mobiltelefon på tunnelbanan. För ringer din telefon, då tittar hela tåget på dig. De säger ingenting, men de tittar på dig och du fattar att jag måste stänga av telefonen. För det ska vara knäpptyst av respekt för medresenärer. Men vi skriver i boken att fast om vi är 500 personer på tunnelbanan vars alla mobiltelefoner ringer, och då räcker det inte med blickarna. Det funkar inte längre. För att vi är 500 liksom. Och så har det blivit med integrationen i Sverige. Det är att det som förut funkade med, du vet, intuitivt, att man för majoritets svenskarnas blickar kunde förstå vad det är för koder som gäller. Det funkar ju inte längre på samma sätt, för att det är för många som
så har kommit. Bryter man det?
Ja, alltså kolla, jag tror att när man säger
så här,
vi
kan inte köra Alva och Gunnar Myrdal, vi tvångsplacerar så här.
Ja, men alltså så gör man ju i Danmark, börjar man ju riva ner deras så kallade getton. De kallade ju för getton, en gettopack.
Men det läser man ju i svenska tidningar att Danmark, det är rena nazister.
Ja, precis. Nej, men de river ju ner sina områden och så bygger de nya områden och flyttar på människor. Men det man ska komma ihåg är att Danmarks migration kommer inte i närheten av Sveriges migration.
Nej. Alltså, de har ju stoppat migration i stort sett.
Precis, så de kan göra så. Jag vet inte om vi kan riva ner Malmö.
Nej, det är svårt. Ja. Rinkeby kanske.
Kanske. Men sen är det så här. Jag tror att när man pratar om att vi måste bryta segregationen och blanda ihop människor. Alltså, jag tror inte att det kommer att funka. För att människor har, alltså svenskar har ju valt bort.
På grund av det som har varit.
Ja, man vill inte ha kontakt med mångkulturen. Man tycker om mångkulturen på avstånd. Man vill inte komma nära mångkulturen. Så det här med att vi ska blandas ihop och, du vet, Hanif och jag hade en kontakt med majoritetssamhället när jag växte upp. Alltså den tiden, det är inte den lösningen vi kommer
men
ha.
Men man kan väl börja med de som kommer? Eller det funkar inte, för de kommer ju naturligtvis av naturliga skäl vilja vara med sina landsmän.
Ja, dels det. Nu har man håller på att slopa den här EBO-lagen där man har rätt att välja var man vill bosätta sig. Men ja, alltså det naturliga är att man vill vara där.
Det, självklart, det är ju som alla svenskar som flyttar till Spanien och bor ju tillsammans hela
runten. Precis. Och de som i våra förorter det går bra för, de flyttar ju direkt därifrån. Så jag rättar mig fel, Hanif, men du som jobbar i Järva, när man pratar om medellivslängden, hur många år var det som skiljer sig från
18,
och det är typ
Danderyd. Och det är de extrema
ja, precis. Men de som bor i Rinkeby till exempel och Tensta, det är väl föräldrarna som man mäter, det är inte barnen, eller hur? Alltså det är de vuxna.
Ja, det är nuvarande medellivslängd.
Exakt. Och hur länge har de varit i Sverige?
Ja, det kan ju variera mycket. Sen är det ju en annan faktor. Det är ju, om man tittar på invandrare jämfört med etniska svenskar, så röker man ju oerhört mycket högre utsträckning. Och det är bara en sån faktor som skulle kunna förklara, kanske inte 18 år, men ganska många av de åren. Mm. Men det finns ju många olika.
Hur mycket genetik finns i det här och biologi?
Det är ju en väldigt svår fråga, men jag skulle väl säga att det är ju inte självklart att det är genetik alls egentligen. Jag har svårt att tro att det finns. Alltså om du tittar över jorden så är det ju inte så att etniska svenskar lever längre än japaner till exempel.
Nej.
Eller för den delen greker eller italienare. Så jag tror inte det är särskilt mycket
men
genetik.
Men om man tittar på det här med personer som dör i covid. Kunde man inte se någonting med D-vitamin-grejer?
Ja,
men det kanske inte är någonting.
När det gäller covid så kan det nog vara så. Jag tror vi pratade om det i sista måltiden. Att det var ett white supremacist virus. Det var inte ett rasistiskt virus som jag sa. Jag tror det var Ashkan som sa, eller någon av er som sa att det var ett white supremacist. Därför att det är ju inte så att människor i Mellanöstern dör i högre grad av covid än än i Sverige. Men i Sverige så förefaller det vara människor med utländsk härkomst som dör mer. Och då kopplade man det som till D-vitamin eventuellt.
Men om vi ska återgå...
Speciellt de här som är täckta.
Om vi ska återgå till den medellivslängden och kopplingen till genetik och biologi, så menar du att, säg att om man skulle ta 10 afghaner från Afghanistan, alltså barn, och så flyttar man dem till Japan, och så får de leva, växa upp med japansk kost och sushi.
Så skulle
och...
de leva längre.
Du tror det?
Alltså, det tror jag.
Alltså, okej. Det skulle de leva längre, men skulle de leva lika långt som en japan som bor granne med dem? Förstår du vad jag menar?
Jag tror det, men det är ju ingen som riktigt vet det. Jag tror att det här är oerhört livsstilsrelaterat. Det handlar om rökning, det handlar om kost, det handlar om en massa saker som...
Handlar det inte också om att om den som har mest kunskap kan få bättre vård, och den som kan få bättre vård kan också utöka möjligheten till livslängden?
Men det som talar för att jag tror det är att det finns ju så kallade blå zoner runt om på jorden. Och de är helt utspridda. Blå zoner innebär zoner där människor lever, har längst medellivslängd. Och de är helt utspridda över hela världen. Så det finns liksom ingenting som tyder på att det skulle vara genetik.
Okay.
Men jag kan ha fel. Det kan säkert finnas någon genetisk faktor. Men förmodligen är det ren mesta förklaras av yttre miljöfaktorer.
Ja, vad intressant. Men om man ska då fokusera på andra generationens invandrare, alltså unga i förorten som är födda i Sverige, om man mäter deras livslängd sen...
Så kommer den vara högre än...
Den kommer vara betydligt högre, men inte deras föräldrar. För många av dem kommer ju... De har ju ändå levt en viss tid i krigsländer.
Ja, och du kan ha kommit hit. Du kanske röker 2 paket cigaretter om dagen, och du har kanske kommit hit som 45-åring. Ja, det är klart att du kommer leva kortare.
Precis. Mm.
Så det är ju delvis helt naturligt att det är så här. Men det är ju samtidigt någonting man kan tänka sig att man måste jobba med för att förbättra.
Just det. Vet ni vad medellivslängden för en afghan är i Afghanistan? 45 år.
Vad dör de av då? Har du korrigerat den siffran för spädbarnsdödligheten?
Nej.
För det är ju väldigt, den viktigaste faktorn för medellivslängd är ju har du väldigt hög spädbarnsdödlighet så drar det ju ner hela
medellivslängden. Okej, men det har vi där. Jag menar varför jag säger det med en stolthet, men det har vi tyvärr.
Mm. Mm.
Och det är, men du vet...
Så man måste egentligen korrigera för det, för då får du bättre jämförbara siffror.
Men jag såg några siffror om att afghaner under 40 år har aldrig upplevt fred.
Mm-hmm.
De har bara krig som erfarenhet i Afghanistan. Då.
Mm. Ja, och där kommer ju frågan om fysisk och psykisk hälsa och hur det, den psykiska ohälsan också. Det finns ju massa studier som visar att människor med stor psykisk ohälsa lever mycket kortare också. Och då kan du ändå korrigera för självmordsrisk och sånt här, att de bara av själva psykisk ohälsan tenderar att leva kortare.
Men du, känner du till det här begreppet KASAM?
Ja.
Känsla av sammanhang. Brukar man inte prata om det, om att människor som lever i krigsdrabbade länder, att de har en väldigt stark KASAM?
Jo, det kan man ju säga. Men det är ju intressant utifrån det här med suicid. Vi hade ju professor Christian Ryck här, som är professor i psykiatri. Han pratade ju om det. Om man tittat 100 år tillbaka i tiden, så ser man ju att självmordsfrekvensen har ju gått ner efter alla såna här pandemier. Nu vet jag inte om det är... Nu, de har inte haft lockdown och såna här andra saker som grumlar bilden. Men spanska sjukan, Hongkong-influensan, även efter andra världskriget så gick självmordsfrekvensen ner. Som ett tecken på att man på något sätt... Ja, men nu måste vi bara jobba på. Så här, ilandsproblemen blir mindre. Så där kan man ju förstå att känslan av sammanhang kanske också blir tydligare. Mm. Men en sak som är väldigt tydligt med de här blå zonerna är att de har väldigt hög KASAM. Det finns en mening och sammanhang i deras liv.
Ja, men och tillhör Sverige en sån blåzon?
Sverige är inte en sån blåzon. Sardinien, Småland är det, säger min producent i örat på mig.
Småland?
Ja. Då,
varför då?
Ja, Gnosjöandan är ju lite så. Det finns en känsla av sammanhang.
Vänta, Småland, är inte de lite mer religiösa jämfört med andra?
Det är de också. Och det är återkommande i de blåzonerna. En del av Gnosjöandan är att de är religiösa.
Ja.
Men det är de också på Okinawa, heter det, var det Japan. De är också en sån här blåzon. De är väldigt religiösa. Och likadant Sardinien på Italien.
Mm. Fan vad intressant. Ja. Finns det några fler blåzoner?
Det finns de här 7-dagars adventisterna i Kalifornien som också är religiösa. De.
Det är klart de är. Mm.
Så det är återkommande. Så det är kanske bra tips här. Bli lite religiös.
Men alltså, det där tror jag också spelar stor roll med hälsan. Alltså visst, det fysiska och hålla liksom igång och sådär, men det andliga.
Ja.
Det andliga är vi i Sverige väldigt skeptiska mot. Mm. Även om just nu finns det en trend där man börjar mer och mer utforska kring det. Men du vet så här, du har hört talas om ayahuasca-resorna som allt fler svenskar håller på med. Psykedelika är nu på tapeterna.
Det har vi haft ett avsnitt om här, psykedelika.
Ja, intressant. Mm.
Får ni lyssna på. Nu måste vi tyvärr avrunda här, för nu börjar producenten och tekniken håller på att kasta ut oss härifrån, för vi har pratat så länge. Men bara allra sista fråga, vad är det viktigaste åtgärderna för, det är en jättelång fråga så vi kommer sitta en halvtimme till, men vad är de viktigaste åtgärderna för att göra hälsan mer jämlik? Har ni en viktig åtgärd? Hanif.
Som polis ska jag svara på den frågan. Få människor i arbete, information, vad vet jag. Något sånt.
Få människor i arbete, information.
Ja, men alltså så här. Hård men rättvis information. Peka med handen och säga, det här är vad som gäller. Och det här säger vi för att vi...
Om staten var mer som juggemarschen. Ja, är du tuff med mig? Är du schysst med mig? Är jag schysst tillbaka? Är du tuff med mig, då är jag dubbelt tuff tillbaka.
Jag vill säga om staten var med som den en gång i tiden var på 30-talet.
Som juggemaffian helt enkelt.
Med paret Myrdal.
Okej, tack så jättemycket. Ni får komma tillbaka. Vi får prata vidare, för nu hinner vi inte mer.
Fan vad kul. Kul att vara med.
Tack David.
Tack. Hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.